Check, check, check. Tack så mycket, hörni. Hej. Det här blir kul. Jag hade en bibelskolelärare och han sa så här att teama tillsammans eller att bo tillsammans. Vi hade efter bibelskolan så blev han väldigt uppmuntrad att gå ut i team på ett eller annat sätt. Och så sa han att teama tillsammans, vilket innebar också att man bodde tillsammans, det är den perfekta äktenskapsskolan. Och jag är inte gift, så jag vet inte hur det är. Men efter att jag hade gått bibelskolan så bodde jag i kollektiv i 2 år. Och jag kan ändå tänka mig hur det är att vara gift på ett sätt. Just med tanke på det här att bo tillsammans med andra människor. Man inser så mycket konstiga grejer med andra folk alltså, när man bor med dem. Och att lära känna dem fem, ja det var fler än så, det var någon som flyttade in och ut och sådär då. Men framförallt 5 grabbar som jag lärde känna väldigt väl, så inser man massa märkliga egenheter som de har. Och så inser man också märkliga egenheter som man själv har, som de påpekar hos en då. Men ännu större skillnad blir det kanske om det också är en kulturell skillnad. Och nu fick jag träffa en av mina kompisar då för några veckor sedan och så berättade om vi har byggt de har byggt ett hus på baksidan, en sån här attefallstuga. Vi hade lite det som dröm redan från början, att bygga ett hus så att det kunde flytta in ensamkommande flyktingbarn där när man inte kan bo kvar på ett boende. Så det blev färdigbyggt och nu har det flyttat in en familj där, en mamma och 2 barn. Och de hade en sån skön start där. Jag har en kille i huset som är väldigt noga så här med hur man slänger sopor. Jag hade stor fight en gång om att man inte får slänga kuvert i återvinningen. Men hur som helst, så en morgon så gick han ut då, och så hade vår ganska lilla soptunna var totalt överfull och det stod massa påsar där utanför. Och bland annat också då kompost, alltså komposterbart fruktskal och grejer. Och vi har en återvinning på baksidan. Så det gick han till henne så här och sa att hej, det blir lite överfullt och det vill vi inte. Så här brukar vi källsortera. Så lägg allting som är organiskt, lägg det i återvinningen. Och hon bara, okej. Jag tror inte hon kunde så bra svenska. Och nästa dag, eller om det är ett par dagar senare, så går min kompis ut då i trädgården och öppnar återvinningen och så ligger det massa påsar där i. Och inte alls bara komposterbart utan allt möjligt liksom. Och där ska man ju inte ens ha påsarna, så det blir totalt fel liksom. Och min kompis funderar, vad tänker hon? Alltså hur tänker hon egentligen? Och hon tänker antagligen precis likadant som min kompis. Vad tänker han? Vad är det som pågår liksom? Vad är det som försiggår? Och det är lite det som vi ska komma in på idag, tänker jag. Hur tänker man? Hur tänker ni? Har du funderat på det någon gång? Hur tänker du egentligen? Det är ganska intressant. Men vi börjar med Jesus. Och så ska vi... Till att börja med. Att förändra världen. Det gör man inte genom att göra allting precis likadant som alla andra. Det kan hålla med om, va? Att om man vill förändra världen på något sätt, då måste man göra någonting annorlunda. Det är ingen som kommer att komma ihåg dig för att du gör allting likadant som alla andra. Ingen kommer att komma ihåg att du borstar tänderna varje morgon. För det gör vi förhoppningsvis allihopa. Ingen kommer ihåg att du dricker kaffe på morgonen eller att du kör bil till jobbet. För det gör vi allihopa. Det är sånt vanligt som alla gör. Kanske däremot att man kommer ihåg personen som uppfann tandborsten. Nu vet inte jag vem det är, men det är mer troligt att man kommer ihåg den personen. Eller personen som uppfann bilen. För den har gjort en stor påverkan på världen. Man har kommit på någonting nytt som alla sedan använder. Och då blir man ihågkommen för att man gör någonting annorlunda, eller hur? Så... Att göra saker annorlunda, det tänker jag, det kan komma från 2 olika saker. Det ena är att man är ett geni. Att man kommer på smarta grejer liksom. Då gör man saker annorlunda och gör en skillnad på ett bra sätt. Men det finns också en väldigt, väldigt tunn linje mellan geni och galenskap. Eller att bara vara knäpp och göra konstiga saker. Som visserligen är annorlunda men som kanske inte har så stort inflytande. Så det tänker jag är två olika sorts annorlunda skap så att säga. Och om man tänker på den här grejen att förändra världen, att man behöver vara annorlunda för att förändra världen. Och så kollar vi på Jesus. Och så funderar vi över hur har han förändrat världen? Han har förändrat världen väldigt mycket. Han har gjort stor skillnad. Och då kan vi nog också dra slutsatsen att han var annorlunda på något sätt i sin samtid. Och kanske till och med i våran nutid att han är annorlunda. Och det märker man när man läser evangelierna, att han är annorlunda. Han gör märkliga saker. Han gör en samarie till hjälten i en berättelse. Det kanske inte är så konstigt för oss, men för dem var det tydligen jättekonstigt. Han umgicks med de som ansågs vara bottenskrap i samhället. Det var många som följde efter Jesus. Han blev ganska populär bland folket. Men han chockade alla med att dra sig undan från de rika och hänga med de som var fattiga. Och till och med, inte bara de som var fattiga, utan de som ansågs vara syndare. Och Jesus då som en helig man och en lärare, det är jättekonstigt att han ska gå och hänga med de som är syndare. Så folk stötte sig jättemycket mot det. Men palmsöndagen som det är, så har vi läst om Jesus vandring till Jerusalem. Och jag tänkte vi ska börja, jag ska läsa från Markus evangeliet här. Och vi ska kolla lite tidigare innan den här texten. I Markus evangeliet kommer detta i kapitel 11, men nu ska vi läsa i Markus kapitel 8. Och teologer som jag har hört om, de menar att kapitel 8, där är liksom vändpunkten i evangeliet. Det är ju ungefär halvvägs in. Och där händer någonting. Där det första har introducerat Jesus och hans verksamhet. Och från och med kapitel 8 så händer någonting annat. Där börjar en ny del. Och det handlar om hur Jesus går mot korset. Eller hur Jesus går mot Jerusalem. Så där börjar hela det här dramat. Och detta händer då i kontexten att Petrus har just bekänt Jesus som Messias. Det vill säga att Petrus bekänner Jesus som jag tror att du är kungen som vi väntar på. Som profeterna förutsagt, som vi går och väntar på, som ska bli kung eller Messias. Och Jesus säger superbra, tummen upp, men det har du inte kommit på själv utan det har pappa Gud i himlen uppenbarat för dig. Och sen så står det, ja, han sa, det står, Jesus befallde dem att inte säga det till någon, för det var en hemlighet än så länge. Sedan började Jesus undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talar han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och tillrättavisade honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan, dina tankar är inte Guds utan människors. Så här har vi ett bra exempel på hur Jesus är annorlunda. För de har nu kommit fram till nu att bara, jo, men han är nog Messias. Och sen så berättar han att jag ska gå och dö och jag ska lida först. Och när de hör det så är det så här bara, ja, men det är inte riktigt det Messias ska göra, eller? Det var inte det de förväntade sig åtminstone. Och även om det var det de förväntade sig, så tänk hur annorlunda det är från vårat sätt att tänka. Om du visste att du skulle gå till en stad av någon anledning och där finns det folk som vill döda dig, skulle du gå dit då? Och ännu värre, om du visste att du skulle bli dödad när du gick dit för att du skulle gå dit och vara öppen liksom. Du skulle bara gå dit och prata högt och ljudligt om det som folk inte tycker om. Skulle du ändå gått till den staden då? Om man bortser från att vi har Jesus, att vi vet vad som händer i efterhand, så är det väldigt, väldigt ologiskt att gå till ett ställe där man blir dödad. När man vet om det redan från början. Så det här är, för mig är det en sån dealbreaker med hur Jesus var annorlunda. Att han, alltså, man ställer sig samma fråga som min rumskompis då till när kvinnan som flyttade in. Alltså, vad tänker du? Vad tänker du egentligen? Vad är det som ligger bakom? Vad är dina tankebanor som leder dig dit? Men någonting vettigt var det i det. Du vet ju, för att här är vi idag, över 2000 år senare, och vi firar gudstjänst och vi firar Jesus. Så något gjorde han ju rätt. Vissa kanske tänker att det var galenskap, men på något sätt så var han ju ändå ett geni, för han har haft inflytande i världen på ett otroligt sätt. Och bara en liten side note, men det här, jag tycker det är så häftigt att tänka att Jesus var en vanlig person liksom från början. Han hade inga, det var liksom ingenting som talade för någonting annat. Han föddes i en vanlig familj. Han var snickare. Han borstade antagligen tänderna 2 gånger om dagen, tog kaffe och åkte bil till jobbet precis som alla andra. Alltså det var liksom inget konstigt med honom. Fram tills att han fyllde 30. Då hade han 3 år på sig. Och på 3 år så har han förändrat hela världen. Fattar ni hur sjukt det är? På så kort tid. Han hade 3 år på sig. Och det var allt han behövde för att göra ett så otroligt stort avtryck. Jag tycker det är helt, helt otroligt, verkligen. Så 2000 år senare. Vi kallar oss för hans efterföljare. Av oss här inne som gör det. Men vad innebär det då för oss att vara hans efterföljare? Vad innebär det för oss att han var så annorlunda? Betyder det någonting för oss? Jo, jag skulle vilja påstå att det faktiskt gör det. Det står i början av Jesu verksamhet, så står det om hur Jesus uppmanar oss att omvänd er och tro. Omvänd er, alltså tänk nytt från det som ni tänker. Vänd er bort från det ni tänker, från så som ni lever och det ni gör. Liksom. Och tro, vänd er till någonting nytt. Det börjar någon annanstans. Så det är hans budskap, att vi ska omvända oss från någonting och att vi ska gå i en annan riktning. Så den här annorlundaheten, det är någonting som han vill liksom sprida vidare på något sätt till oss. Och jag ska läsa från Bergspredikan här i Matteus kapitel 5. Och det står så här, för att Jesus kom ju från en tradition, så att vara annorlunda var inte helt, helt självklart, för att han skulle fortfarande vara i linje med det som Gud gjorde, men det var ändå någonting med honom som så här, bröt allas förväntningar. Men han säger så här i alla fall, och det här är liksom, det här är i princip första gången i Nya Testamentet som vi hör Jesus prata. Han har bara sagt det här innan, att omvänder och tro för evangeliet är nära. Men så Bergspredikan är liksom en samling av hans undervisning. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket det som jag pratar om nu. För att han pekar så väldigt, väldigt tydligt på kärnan i hans budskap i Bergspredikan. Om man är villig att se det. Vid första anblick så kan det bara vara någon som slänger plastpåsar i komposten. Men om man är med på att tänka sig in lite grann i vad är det han säger egentligen, då kan man se det här, vad är det som ligger bakom liksom, vad är det han vill komma åt. Så han säger, för första då, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Så han bryter inte helt med den här gamla traditionen av vad Gud har talat genom tiden. Det är inte på det sättet han är annorlunda, utan han har kommit för att uppfylla det. Han kommer med helheten av det på något sätt. Och sen efter detta då, när han har sagt att han varnar alla för att upphäva något av buden då från gamla testamentet, så säger han flera gånger om, ni har hört att det är sagt till profeterna, men jag säger er. Och det handlar om olika saker. Till exempel så säger han att ni har hört att det är sagt att ni ska inte mörda. Det är någonting man kan göra. Och då blir man bara påtalad i, så här ska du inte göra. Men jag säger här, säger han sen, att det räcker inte där, det stannar inte där, utan jag säger er att ni ska inte ens vara arga på någon. Ni ska inte ens vilja någon någonting illa. Alltså säg att någon är en idiot. Där går gränsen. Alltså långt tidigare än vad ni tänker. Ni har alltid sagt att ni ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, säger Jesus, att ni, jag säger att ni ska inte ens se på en kvinna då, säger han till männen, med begär eller med åtrå. Där går gränsen. Ni har hört att det är sagt att öga för öga, tand för tand. Om någon slår dig, då slår du tillbaka. Det har du rätt till. Men jag säger er, och det här är kanske den mest stötande versen i Nya Testamentet, eller kanske hela Bibeln. Älska era fiender. Hallå, eller? Det är ju helt befängt om man tänker på det. Om man tänker på det på ett naturligt sätt. Men här blir vi tvingade att tänka, vad är det Jesus har i bakhuvudet? Vad är hans tankebanor? Vad är det han... Det är som att han har något annat liksom. Det är någonting annorlunda, och det är någonting som ligger väldigt, väldigt djupt ner liksom. Och vad är det för något? Det är liksom som andra tankar eller ett annat sätt att vara. Och han kallar oss till att göra detta. Han kallar oss till att tänka annorlunda, att inte bara så här, inte göra dåliga saker, utan att inte ens vilja göra dåliga saker. Och profeterna som vi pratade om alldeles nyligen, som man hänvisar till, de pratar också om detta. De pratar om vad Jesus ska komma med, vad Messias ska komma med. Och då står det i Jeremia 31:31, och det är ett av mina favoritbibelord. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus, med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Och här är nyckelversen då. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och då ska de inte behöva undervisa varandra. Ingen ska säga, lär känna Herren, för alla känner Herren. Så det går från lagen, alltså som är, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla och så vidare, till att inte ens vilja det. Det är ganska svårt att inte mörda om man vill mörda. Eller ja, jag vet inte. Jag kanske skulle kunna hålla mig. Men det är mycket lättare att inte mörda om man inte ens vill. Om man skulle komma på tanken. Och om det är någon som lever så att man skulle aldrig falla det in att göra någon illa. Då behöver man inte säga det. Då behöver man inte säga, du förresten, du ska inte slåss. För då är det som är... Sopor i komposten. Det är så bara, varför skulle jag vilja göra det? Varför tänker du så liksom? Utan Gud vill förändra oss inifrån och ut. Det är nyckelord. Inifrån och ut. Det börjar i oss, i våra hjärtan och till och med i våra tankar. Alltså hur vi tänker. Det gör Jesus anspråk på, och det vill Jesus att vi ska förändra. Vi ska omvända oss och vi ska tro. Och det är inte bara i vad vi gör, utan det är vad vi tänker och kanske till och med hur vi känner om saker. Och det tror jag att om man börjar följa Gud och följa Jesus och hans undervisning, då är det man märker, att det är det som börjar hända med en, att man blir annorlunda. Det är det som är den heliga ande som verkar i oss, för att det händer någonting inifrån. Och då kan man börja bli glad för saker som man inte var glad för förut. Eller bli ledsen för saker som man inte var ledsen för förut. För att det händer en förändring från insidan. När jag tänkte på tema för den här predikan, så valde jag en fras som Paulus säger. Vi sa det alldeles innan, var det vi som sa det? Att Paulus är väldigt citatvänlig. Quotable. Han säger en massa one-liners som var, yeah, det var djupt liksom. Det kan man gå runt och säga i olika situationer. Och bara, man kan gå och tugga på det liksom. Och han säger så här i Filipperbrevet. Han har just pratat om att han lämnar det gamla bakom sig och så sträcker han sig mot det som ligger framför. Det som förut var värt någonting för honom, det lämnar han bakom sig. Och från och med nu så är det något annat som gäller. Och det är Jesus då, kunskapen om Jesus. Och så säger han så här till församlingen. Så bör vi tänka, vi som är mogna. En liten vers, men väldigt djupgående. Så bör vi tänka. Och då pekar det väldigt mycket på detta så här, att det, vad är det som ligger i bakgrunden? Vad var det som var annorlunda med Jesus? Det var inte bara att han gjorde konstiga eller galna saker, utan det var han stod på något annat. Han hade en annan agenda, skulle man kunna säga, en helt annan agenda. Och här har Paulus sagt som ett exempel då, lämna det som ligger bakom, sträck dig mot det som ligger framför. Så bör vi tänka, vi som är mogna, vilket antyder att det finns en process i detta, att man börjar tänka annorlunda, men det kommer lite i taget. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Så det finns hopp, om du inte är där än, att Gud kan uppenbara det för dig. Han säger det flera gånger, att tänka, det är lite som ett nyckelord för att förstå Filipperbrevet, för det används vid flera olika tillfällen. Till exempel så säger han, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Samma verb, samma ord. Tänk som Jesus Kristus gjorde. Var så till sinnes som han var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Och där har vi det igen, eller hur? Han gick mot Jerusalem och han visste att han gick mot sin död, men han gick ändå dit för att han var lydig. Det sinnelaget ska vi ha. Vi ska vara lydiga Gud in i döden. I Romarbrevet, jag bara talar mina favoritbibelord här som ni kanske märker, då står det också någonting liknande i början, som också pekar på den här processen av att mogna, att tänka annorlunda. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Så målet är att kunna se vad är Guds vilja. Och det händer genom att vi förändras i hur vi tänker. Alltså det är där det börjar. Tankar i hjärtat. Och det är det som sen leder ut till det här som för andra kan kanske se märkligt ut. Eller som kan se ut som galenskap. Men vi har en annan agenda. Det är det Gud vill lägga i oss. Ett annat hjärta. Andra tankar. Sen så tror jag också, det här var det som jag hade förberett. Och sen när vi var nere i förbönen innan gudstjänsten nu, så var det någon som bad, och då var det en tanke som låstes i mitt huvud som jag tror att jag vill dela bara som en slutgiltig uppmuntran från detta. Och det tror jag mer är, om det är från Gud så är det mer Gud som säger det än jag i förhållande till det här. Och det är att jag tror att det här är vägen till befrielse. Att bli fri, det handlar mycket om hur vi tänker. Och det handlar mycket om vad vi har i hjärtat. Liksom. Och jag tror att detta är Guds sätt att leda oss in i befrielse. Så om det är något som du har funderat kring, så kan det vara det här att förvandlas genom i dina tankar och låta Gud förändra dig inifrån och ut. Det var allt jag hade. Då välkomnar vi kanske låsningsteamet fram.